Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hallå där ute i februarikylan, alla modoiter och icke-modoiter. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt Nedsläpp Modo den här veckan. Och sedan vi pratades sist så har vi ju både avverkat 3 matcher och en deadline day. Men vi börjar väl med det som hände i lördags när Modo fullständigt pulveriserade rivalen Timrå och vann med hela 7-1 inför ett fullsatt Hägglunds arena. Och många frågar sig nog fortfarande, vad hände egentligen?
Ja, det var ketchupflaskan i taket och proppet ur. Och det var väldigt mycket sista aprilstämning över den där matchen.
Ja, men det var en sån där kväll där Modo hade bestämt sig och fick se motståndet att se väldigt blekt ut. För jag tycker att Timrå kom ju inte upp alls i nivå överhuvudtaget.
Jag tycker en helt jämn match i 20 minuter. Den kunde ha stått, den stod 2-0, kunde ha stått 0-2, 2-2. Timrå var inte ofarlig. Lassi Lehtinen bra i första perioden. Sen behövde han inte göra så mycket mer. Timrå gav upp.
Det var ju också en match som innehöll flera positiva besked för Modos del. Åtminstone för ledarstaben. Framförallt så var det viktigt att Sebastian Olsson fick göra sitt första mål. Ope detsamma. Erik Walli Valterholm bröt en 21 matcher lång måltorka och Johan Södergran gjorde mål sen, ja jag vet, minns inte när.
Nej, sen Sundsvall brann om vi ska vara lite rolig. 17 matcher tror jag han har varit utan om jag minns rätt. Så att, det var mycket positivt. Det jag kanske tar med mig mest enskilt, jag tycker att David Rönnblad som har fått så mycket ibland befogad kritik men har varit Modos bästa back 3 matcher i rad. Jag tyckte han var en fältherre mot Timrå.
Ja, och så har det egentligen sett ut här sista tiden. David har kommit upp i en nivå som vi inte har. Ja, men egentligen kanske början av säsongen. Så var
första
han också,
10 matcherna var jättebra.
Men han har kommit upp i en nivå här på slutet som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Vad det beror på? Vad tror du?
Ja, men Kalin tjatar ju om att de har ju skruvat på försvarsspelet. De ser tajtare ut, de tar lite snabbare beslut, det är inte samma kladdade med pucken och det är inte fegt och fult att slå en sarg ut. Det är ett rakare försvarsspel tycker jag.
En sak jag reflekterat över kring just David Rönnblad är att han ofta inte, eller lika ofta inte slår passen tillbaka till back, vilket gör att han inte sätter sig i de här dåliga situationerna. Skulle han slå en dålig pass och få en dålig pass tillbaka, ja, då är han på efterkälken för att hans riskåkning inte är den bästa.
Nej, och de tappar lite tid där. Nu är de snabbare och skyfflar iväg pucken ur farligt område. Och det är så man måste spela. Och jag tycker Modo spelar en slutspelshockey nu.
Ja, jag håller med. Och sen har jag faktiskt lite reflekterat kring det här med de långa bytena som Kalin tjatade om också. Det har blivit bättre. Det är kortare byten och det gör att man orkar mer i egen zon också helt enkelt.
Just det här han pratar om att du har ett långt byte och sen får du en kontringsmöjlighet och sen fullföljer du den och sen vänder du tillbaka igen. Då är du dyngslut och det är det de har efter en hel del analyser upptäckt nu då. Och det är det man har kapat.
Men vi stannar till lite vid en annan spelare som jag vill lyfta fram. Det är Oskar Pettersson i Ope som kom hem från Östersund här för en tid sedan. Och det var flera lyssnare som även undrade om Ope, hur hans påverkan har varit på det här laget sedan han kom in.
Jag vet att de har pratat med Ope en hel del och de var inte helt nöjd med han i inledningen av säsongen i och med att Ope var hans stora fördel som hockeyspelare är att vara fysisk, åka runt och tacklas, vara allmänt jävlig med motståndarna. Han är inte den bästa skridskåkaren, han är inte största tekniken, men han är en pådrivare om han tar sig an den rollen, och det har han gjort nu. Och det är exakt det Modo vill ha. Han är en som kryper innanför tröjan på motståndarna.
Men han ska ju vara Modos Per Ledin, liksom. Mm. En gris. Och jag tror att köper han den rollen så kommer han kunna spela i SHL med Modo i 15 år till.
Ja, ja, han kommer inte vinna en poängliga. Han kommer inte vara assistkungen. Han ska göra det han är bäst på. Och det är att vara pain in the ass helt enkelt för motståndarna. Och det har han varit sedan han kom in och gjort det skitbra. Och tittar vi på fjärde kedjan har de ju fått en helt annan dimension nu. Nu gör de ju poäng också.
Men vad har han haft för liksom inverkan på att det faktiskt börjat gå lite bättre här efter landslagsuppehållet?
Ja, men just hans inställning. Dessutom är det en bra person. Han kan gruppen. Han trivs i gänget och gänget trivs med honom. Och han håller på att bli lite inventarie i Modo. Och en liten ledarfigur. Han hade ju ett A på tröjan förra säsongen.
Ja, nej, och man undrar ju verkligen honom det också. Man vet ju hur jäkla mycket han tycker om klubben och föreningen och supportrarna framförallt. Men Modo kan alltså sammanfatta en riktig hållkäftenvecka med 9 av 9 poäng och är nu uppe på play-in-plats med hela 8 poäng ner till det negativa kvalsträcket där HV71 befinner sig. Jag börjar nästan känna att det här är klart.
Du, den fällan går inte. Men nu ställer jag frågan till dig som jag har fått 10 gånger sedan i lördags. Hur många poäng behövs för att undvika kval?
Alltså jag har ju sagt 65 tidigare, men flera andra hävdar ju att 62 ska räcka. Och, ska vi kolla på vad Modo behöver för snitt här sista tiden för att lösa det?
Mm, om jag bara vill säga, det har lite att göra med vilka man tar poäng mot. Om Modo når 65 men förlorar mot HV, Rögle och Malmö, då är jag inte så säker på att 65 räcker.
Nej, det beror lite på som du säger, men... Säger vi att det är 62 som hon har behövt sista åren här, så behöver Modo alltså snitta 0,67 poäng per match resterande 9 omgångarna, och då ska det fan i mig till ett under för att det här ska gå åt pipsvängen.
2 av 3 hemmamatcher nu, det är ju jättetufft motstånd. Skellefteå, Växjö hemma, Linköping borta. Men lek med tanken att det blir 6 poäng där, då är de uppe på 62.
Ja.
Det är 64 är de uppe på till och med. De är 58 nu, visst.
Ja.
Ja, det är slarvigt av mig. Jag tittade nyss på tabellen. Men då har de ju bäddat för sig med 6 omgångar kvar. 7-6 omgångar kvar när de här 3 har spelats.
Precis, och vill man däremot sikta till play-in slutspel så är det 1,22 poäng per match som gäller här resterande 9 omgångarna. Och för närvarande så snittar man 1,3 poäng per match, eller 1,30. Och det innebär ju faktiskt att håller man nuvarande snitt så kommer man gå till slutspel. Mm.
Och innan ni mejlar in nu, ni behöver inte göra, Modo har 56 poäng just nu.
Precis, men det vi ska säga här också, det är ju att Modo har en tuff vecka framför sig där bland annat Skellefteå och Växjö väntar.
Ja, på hemmais dock, och Växjö är väl det enda lag Modo inte tagit poäng mot den här säsongen.
Precis, så här kan det ju vara 0 poäng också, men samtidigt ska man ha med sig i backningen här att Skellefteå spelade CHL-final i Schweiz så sent som igår tisdag. Lång resa i benen, kommer hit, hur har skallarna laddat om och så vidare. Så att jag håller inte helt omöjligt att Modo faktiskt kan sno en poäng den matchen.
Skellefteå kom ju från 2 matcher i Småland, åkte vidare till Genève direkt efteråt. De flög hem i natt tydligen, charterplan upp till Skellefteå, och åker ner imorgon bitti ner till Övik igen. Så att de har en tuff resvecka också, men sen
många timmars tappad sömn framförallt.
Å andra sidan, Pudas och grabbarna, de gillar ju inte att förlora. De kan ju komma enormt revanschugna efter den tajta förlusten igår mot Genève. Så att, det är många om och män. Men Skellefteå är ett jäkligt bra lag.
Det hände ju en annan uppmärksammad grej i derbyt i lördags. Och det är när Niederbachs tackling på Axel Rindell där i den andra perioden. Först och främst, om vi ska bryta ner den tacklingen lite kort, vad är din syn på den hela?
Jag tycker ansvaret ligger på Rindell. Han har dålig balans, han är låg, han har tappat pucken, ser ut som han stirrar puck. Det är inget snack om att smällen tar i huvudet, men Niederbach kan ju inte gärna försvinna. Dessutom måste han ju få stopp på Rindell på något sätt, som annars kommer igenom i mitt zon. Så att nej, jag tycker det där är, ja, det är inget bra beslut av disciplinnämnden, men jag vet ju, man har ju sett deras olika bedömningar genom tiden här, och jag är inte förvånad att få 4 matcher, men nu ska du få rasa lite grann, Mattias.
Ja, men jag tycker vi är ute på jävligt halis om vi ska ålägga något, om vi inte ska ålägga något som helst ansvar på mottagarna i det här fallet. Och Axel Rindell sätter sig i en enormt dålig sits, och jag förstår att möjligtvis ett matchstraff, en matchavstängning, absolut okej, okay, den tar i huvudet. Men att man går och stänger av en spelare 3 matcher, plus att han får en eventuellt felaktig återfallsmatch på det straffet, det är för mig helt jävla oförstående. Ni hör, jag blir nästan irriterad när jag pratar om det, för att jag tycker det är så förbannat fel. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, för jag blir uppriktigt irriterad. Jag tycker att en utredning av disciplinnämnden och alla avstängningar bör vara på sin plats efter den här säsongen, för att så många fel och liksom märkliga bedömningar det har varit då. Jag har inte varit med om något liknande. Kanske rent av Hockeysveriges viktigaste fråga inför nästa säsong, om ni frågar mig.
Jag håller med dig. Förmodligen är jag alldeles för dålig på hockey och kan väldigt lite, eftersom jag inte förstår riktigt hur man tar bedömningar. Kryger åker på en ordentlig smäll i derbyt. Den blir inte ens en tvåa på isen. Den blir inte anmäld. Den blir ingenting. Det är också en huvudtackling. Jag förstår inte hur man, och han har också en konstaterad hjärnskakning. Jag förstår inte hur man tänker. Och det som stör mig riktigt mycket här nu rasar inte lika mycket som du gör, för du är jättearg, Mattias. Ser på det. Men det är det här att Theodor får veta att han är återfallsförbrytare, eftersom det rör sig om cirka 1 år.
Jag ska återkomma till det, och det är också någonting jag är fruktansvärt irriterad och less på. Jag var i kontakt med Nathalie Stenmark som var ordförande i det här beslutet, och blev mycket frågande till hennes kunskap om det hela när jag ringde upp. Det verkade som att hon inte riktigt hade koll på grejerna, för att hon sa då att det är 1 kalenderår som gäller från det att gärningen sker tills det att nästa gärning sker. Mm. Varpå jag då ifrågasatte henne att ett kalenderår i det här fallet är den 17 andra till den 16 andra. Och då skulle det i så fall vara en dag fel. Så blev hon lite paff i samtalet och bad om att få återkomma. Vilket hon också gjorde senare under kvällen. Men då säger hon helt plötsligt att det är ungefär 1 år som gäller. Och vad är ungefär 1 år? Hur kan man inte ha en tidsbestämd ram? Ungefär går ju att tolka helt fritt. Är det 1 år, eller är det 1 år 3 månader, eller är det 1 år 5 dagar, eller var liksom ska vi dra gränsen?
Men om nu Niederbach åker på ytterligare en avstängning om till exempel 1 år och 3 månader, är han återfallsförbrytare då, eller är han kanske är det då, om de har de reglerna? Jag förstår inte hur de tänker. Och det här som Theodor säger, han kan förstå det med återfallsförbrytare om man dyker upp på nämndens bord titt som tätt men blir friad, eller att man har 52-2 minuters utvisningar för slagsmål eller något annat fanskap. Men han sa, jag har en puck out och jag har en hakning den här säsongen och bedömt som återfallsförbrytare, och det ligger på gränsen, alltså cirka 1 år som Theo sa, ungefär som Nathalie sa.
Ja, men okej, okej, om man hade haft 2-3 avstängningar förra året, ja men absolut, då hade jag kanske kunnat köpa att de tar det i beaktning. Men nu är det liksom en tackling på Videll i fjol, och så är det en tackling här på Rindell, varav ja, den här tacklingen kanske rent av ska falla över ansvaret på Rindell. Mm. Var ska Teodor Niederbach ta vägen i den situationen? Det är knappast så att han hinner bromsa heller.
Ja, du har pratat med Gradin och jag har pratat med Kalin och liksom, vi är inte ens hälften så upprörda som de är. Det är liksom, och jag förstår hur de tänker och jag såg den ytterst sympatiska Ante Karlsson i direktsändning efter matchen som faktiskt också lägger ansvar på Rindell. Han lägger väldigt stort ansvar på Rindell.
Och dessutom berättade Hinken för mig att Kimmo Kappanen hade ringt upp honom och varit helt oförstående till det här. Så att när klubbarna själva, alltså då snackar vi motståndare mot varandra, för de hatar varandra ute på isen rent av. Ja. Att man liksom, att de tycker att det inte är någonting, ja, jag vet inte, då tycker vi ute på jävligt hal is. När vi stänger av spelare som klubbarna själva inte tycker ska stängas av.
Nej, och bara för att förtydliga för de som möjligtvis lyssnar för första gången. Kimmo Kappanen är alltså sportchef i Timrå.
Exakt. Ja, jag är helt oförstående till det som sagt. Och vi ska väl säga det också att Modo har överklagat det här till Riksidrottsnämnden. Men vad jag vet så har det aldrig ändrats ett beslut.
Ja, ett beslut och det är ju alltså Albin Lundin.
Just det. Ja, just det, just det. Det var ju när det blev ett jäkla ramask i sociala medier.
Jajamän.
Vad tror du?
De kommer att titta på det och lägga ner det och sen få Teodor tyvärr sitta 4 matcher.
Precis. Då missar han ju faktiskt ett par viktiga matcher också.
Han sa det, ja, det kommer intervju senare i veckan med Teodor och han sa det att HV-matchen är ju kanske deras största den här säsongen och den får han se från sidan och det gjorde ont, sa han.
Så är transferfönstret 2024 stängt också och det blev en värvning till slut för Modo i form av Västerås Kyle Topping. Jag satt och körde livechat från lunchtid till midnatt och trodde på en ganska någorlunda lugn dag ändå där när det inte hände särskilt mycket första timmarna. Det inleddes med att Modo släppte Logan Hatsko till finska Kalpa och då skrev jag till dig att nu är jag nog rätt så säker på att Modo kommer att värva.
Mm. Och sen skrev du, jag tror inte det blir något.
Nej, precis. Utan jag ringde upp Hinken runt 14-tiden så då var han i stort sett säker på att nej, det blir inget. Vi har stängt butiken. Då hade de ställt frågan till Västerås om både Kyle Topping och Konstantin Komarik men fått rätt klara nej på båda där. Kan väl säga det också kring Komarik där, för det gled ju ut uppgifter om att han var till salu för 2,5 miljoner kronor. Det stämmer inte alls. Komarik ville inte flytta med sin familj och aviserade tidigt till Västerås att han inte var försäljningsbar. Men sen fick jag ett mejl vid 17-tiden om att Västerås styrelse och sportsliga ledning satt i möte och började ana vad som var på gång. Så jag började gräva i det där. Fick då återigen nej från flera håll att det skulle vara på gång. Men sen hörde en mycket trovärdig källa av sig igen runt 6-tiden och berättade att Modo köpt loss Kyle Topping. Och det här är en källa som aldrig haft fel och då var det bara att börja sätta igång och förbereda och det var tajta minuter där för det var ju precis när matchen skulle dra igång. Mm. Så jag skrev väl till dig tror jag att nu har Modo varvat.
Ja, och du skrev inte vem och jag blev jättenyfiken och bombade tillbaka och fick inget svar. Så det var spännande minuter där.
Och i mitten av den första perioden under matchen mot Oskarshamn så tryckte vi ut nyheten och kort därefter så signerades kontraktet faktiskt. Det var precis när pausen hade börjat där i första periodpausen. Och enligt våra uppgifter så rörde sig om en totalkostnad på runt 1 miljon kronor för Modo. Och det måste man ju säga är en rätt så billig affär i sammanhanget.
Med tanke på nu Kyle Topping oprövad i SHL har fantastiskt bra siffror i Västerås och det vi har fått höra från Västerås håll var att Wik verkligen ville behålla honom både som spelare och människa. Och jag såg han på träningen idag och jag måste säga att han ser väldigt intressant ut. Han och Ranta hade kemi.
Ja, jag gillar verkligen värvningen också. Jag sett Topping en hel del i Västerås i år och tycker att han har varit loket ihop med Konstantin Komark i offensiven.
Hallin kallar honom för bitig.
Ja, men exakt. Men det som är frågetecknet är väl egentligen hans defensiv så. Men i rätt roll så tror jag att han kan göra en hel del poäng faktiskt. Tycker exempelvis att hans offensiva verktyg är lite spetsigare än Logan Hatskos. Mm. Lite mer slutprodukt i det hela. Bättre framför mål. Vill nästan jämföra honom lite med Brock Little i spelstilen faktiskt.
Mm, det är en bra jämförelse. Sen är det här kanske en korkad jämförelse, men om han kan leverera på ungefär den nivå som han har gjort i Allsvenskan, så är det här en bättre värvning än Mikael Roma i Modotröja. Sen är Mikael Roma kanske säsongens värvning just nu, i och med att han ställer ju allting upp och ner i Frölunda och gör det fantastiskt bra. Men jag tror att Topping är... Jag tror som sista minuten värvning är väldigt spännande.
Ja, en som verkligen har sett och följt honom i år är VLTs lokalreporter Oliver Åbonde. Så jag tycker att vi tar och ringer upp honom.
Oliver?
Ja, men tjena Oliver, det var Mattias och Pelle här i Nedsläpp Modo. Och läget?
Det är bara bra med mig. Hur är det jävligt?
Det är fantastiskt.
Ja, och snöigt.
Härligt.
Du, hur är läget i Västeråsland då?
Ja, det beror på om du pratar om staden Västerås, så vet jag inte riktigt. Jag är hemma i Stockholm idag, men om vi pratar hockey så är det väl sådär, minst sagt. Det har väl... Men alla som följer hockeyallsvenskan eller svensk hockey har väl förstått att det har varit en ganska kaosartad säsong i Vik och ett rejält misslyckande som man verkligen är på väg med.
Hur viktig var vinsten i Tingsryd igår? Känns det som att de räddar säsongen nu? Alltså räddar inte säsongen, men att de klarar kontraktet?
Ja, för mig så var det nog ganska ofarligt neråt ändå, skulle jag säga. Man hade väl 12 poäng på Östersund innan matchen. Vilket ju betyder att Östersund ska väl vinna 4-5 matcher till, även om Vik i princip hade gått tomt resten av vägen. Så jag vet inte om jag tycker att det var så farligt. Det som kanske blir det väl möjligen liksom att man kan slappna av lite nu och ändå på något sätt försöka gå för den där slutspelsplatsen, även om det ser tufft ut.
Först Emil Krupic till Södertälje, sen Kalle Lopponen till Djurgården, därefter Kyle Topping till Modo och sedan Nick Hutchison till AIK och med 20 minuter kvar Trevor Mingoya till Vålerengen. Vad var det egentligen som hände där i Västerås under deadline day, om du drar igenom det lite snabbt?
Ja, det är väl en bra fråga. Det som man har kommunicerat ut som klubben på något sätt är väl att, och det kan man förstå på ett sätt, man har velat balansera om truppen. För det är väl det som varit den stora svagheten nu, att man har varit för dåliga defensivt. Samtidigt så är det givetvis så att man har tänkt på ekonomin i det här också. Man har lagt en ganska offensiv budget i år där man har budgeterat för att laget ska gå till semifinal och vad det ger i liksom, publikintäkter och allt sånt där. Så att det är klart att utan att göra de här försäljningarna som man har gjort nu, så hade säkert man kunnat göra ett ganska klart minusresultat i år igen. Det gjorde man även förra året när man sparkade både Patrik Zetterberg och Thomas Pannen och hans assisterande tränare. Så jag tror att mycket i det som ligger har varit att det har varit liksom ett rent ekonomiskt beslut för att men ändå behålla den här bufferten som man har för elitlicensen på något sätt.
Oliver, det har ju försvunnit ett helt gäng spelare som sagt. Har inte Helmersson, tränaren och sportchefen Johansson varit diskussionsämne så att säga? Har de suttit säkert?
Jag tror att de har suttit säkert. Alltså, Niklas Johansson hänger inte löst än och kommer inte göra det när den här säsongen är slut heller. Det förtroendekapitalet som han kom in med på något sätt efter liksom de här åren i Örebro, efter det han gjorde med Vik faktiskt förra gången, även om det slutade liksom i ekonomisk kris och rekonstruktion. Sen kan man väl välja där om man vill peka på sportchef eller styrelse. Jag tycker att hålla i pengarna i första hand liksom ett styrelsejobb. Men NJ tror jag kommer ha kvar det förtroende kapitalet, även om det såklart har liksom pekat på honom när säsongen har blivit som den har blivit. Däremot har ju Carl Helmersson ifrågasatt länge nu, och där, jag vet inte, det är klart att hade Carl Helmersson gjort sin tredje säsong här så hade han säkert hängt lösare. Hade det inte varit så att man gjorde en stor förlust ekonomiskt förra året för att man sparkade hela den sportsliga ledningen, så hade det säkert legat närmare till hands att byta tränare den här gången. Så jag tror att det liksom är flera faktorer där som spelar in i att han ändå har fått titta kvar.
NJ har ju faktiskt lyckats med en hel del transatlanter, och en av dem är ju Kyle Topping som nu köpts loss av Modo. Och vad man förstår på och hör från både Vik och Niklas Johansson själv, så var det den förlusten som vägde tyngst. Håller du med om det?
Både och, skulle jag säga. Den väger tungt i att man har ju nu en ganska tunn centersida egentligen. Där det är egentligen bara liksom, men i offensiv väg är Konstantin Komarek som man kan räkna med ska leverera offensivt. Där har ju Kyle Topping varit väldigt viktig. Jag tror att om man ser liksom i ett längre lopp även efter den här säsongen, så tror jag kanske att en spelare som Nick Hatchie, som hade möjligen varit mer aktuell för att stanna ett år till och har liksom också en typ av spetsegenskaper i powerplay, som när han försvann så gick Vik powerplay lite hårdraget, men från att vara ett av ligans två till bästa powerplay till att vara helt under isen. Så för mig så är nog Hatchie som ett större tapp, även om jag liksom förstår helheten i att tappa Topping också.
Vad är hans styrka och svaghet, skulle du säga?
När han kom till Vik så lyftes han fram liksom som en tvåvägscenter som gör jobbet över hela banan på sätt, som det ofta låter när man hämtar in center. Det är inte så att han inte har lagt ner jobbet över hela banan, men det har väl visat sig liksom under året att han absolut framför allt är en offensiv duktig center. Han har liksom inte de här flashiga skillsen, men det är liksom en smart, en välskolad offensiv spelare med ett rätt bra skott. Däremot så är det liksom efter hela säsongen finns ett klart frågetecken för hans defensiv, tycker jag, där det absolut har varit så att liksom Vik har varit ett klart sämre lag när han har varit på isen än när han inte har varit på isen, om man säger. Så att man kan bli lite lurad också när man ser honom defensivt. Han är ju liksom, det är på ett sätt och vis en ganska stark spelare. Det är en spelare som liksom kan spela ganska liksom halvtufft och vinna en del närkampen, men totalt sett så har det liksom varit tungt definitivt för honom när han har spelat.
En fråga till Oliver. Han har en av säsongens längsta avstängningar, 5 matcher, för att han körde över en domare. Har visst varit så? Det visst var det domaren som han...
Ja, ja, precis. Det var en situation där han liksom flyttade på en domare nästan mer.
Ser du han som att det var ett olycksfall i arbete, eller åker han omkring som en osäkrad handgranat? Finns det humör där?
Lite humör finns nog, men det är liksom, jag tror inte att det är en spelare som man behöver tänka ska åka omkring och göra dumma grejer. Däremot så har han ju ett matchstraff till också för en grej som ju, om jag säger, alla vet att man ska inte röra domaren. Det som hände var ju mest liksom en konstig situation där domaren hamnade emellan och han liksom satte någon halv crosschecking i ryggslutet på domaren liksom. Den typen av grejer såklart händer ju nästan aldrig. Däremot hade han ett matchstraff mot av Skoga, tror jag att det var, i Nobelhallen, där han i princip satt upp en crosschecking mot, det var väl lite gränsfall där, om det var bröst eller haka liksom som det tog på. Han fick matchstraff, han fick ingen avstängning, men spelaren som han crosscheckade åkte ju rakt av isen och spelade ingen mer. Så att det har ju funnits liksom fler än den situationen också. Så någon slags liksom humör finns, men jag tror inte att det är en spelare som man behöver åka omkring och tänka att det kan hända vad som helst när som helst.
Slutligen då, innan vi lämnar dig, Oliver, tror du att han kan färga på SHL-nivå?
Ja, det tror jag. Men jag tror att man måste ändå spela honom i en roll som är offensivt viktad. För som sagt, det är liksom inte en defensiv spelare. Det är inte en shutdown center. Har man inte varit på hockeyallsvensk nivå så kommer man inte vara det i SHL heller, absolut. Så att, en offensiv roll tror jag absolut att han kan göra sina poäng. Så han är liksom både en vass skytt och en ganska skicklig framspelare, tycker jag. Han har gjort sina poäng på olika sätt i olika delar av säsongen. Så att, jag har ingen större tvivel om att han kommer att färga i SHL i år och ha ett kontrakt i en klart bättre liga än Hockeyallsvenskan nästa år.
Stort tack för att du tog dig tid, Oliver.
Tack ska ni ha.
Hej.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja, men intressant att höra Olivers tankar. Det bevakar ju Västerås som sagt. Vad känner du kring när du får höra det här?
Ja, det är väl ungefär som jag har väntat att Oliver trycker på att det är en offensiv spelare, och det vet ju Kalin och Gradin också. Han är ju inte värvad för att färga ett boxplay till exempel. Han kommer ju inte att göra en sekund i den rollen som jag ser det. Och, nej, men han känns spännande. Och återigen, med tanke på vad som fanns på marknaden så tycker jag faktiskt att Hinken kokade soppa på en spik av det här.
Jag lyssnade även på Hockeylabbets podcast som drivs av analytikern Simon Brännström. Och där så pratade de en del om topping och... återgivet ur den podcasten som ni kan ta del av på Spotify så säger han bland annat så här om topping. Han är aktiv med puck, skjuter mycket, sätter upp andra i skott, han har gjort mycket poäng och har en fin offensiv impact. Det finns verkligen en offensiv uppsida. Det vi kan se är att han genererar mycket chanser. Det är inte bara att han gör mycket poäng, han har också underliggande siffror som kan backa upp detta. Han menar dock att det finns ett tydligt minuskonto hos topping. Det är en stor varningsklocka. Hela laget har fått det ganska tufft. Men det man kan se är att Västerås med Kyle Topping på isen blir ännu svagare hemåt. Så det är en ganska stor varningsklocka skulle jag säga. Jag hoppas att de ger honom en offensivt viktad roll där hans stora uppsida ligger. En tredje eller fjärde kedja roll hade jag nog inte vågat ge honom. Så att det är ju en spelare som ska spela högt upp.
Mm, och den rollen ser han ju ut att få nu när han ska spela med formstarke Sampo Ranta och Johan Södergran.
Jag är mycket spänd på att se om det blir debut här på torsdag, vad det verkar va?
Ja, han gick i full träning idag, och i och med att han kliver ju in på Theodor Niederbachs rollplats rakt av.
Jag berättade ju även i förra veckans avsnitt att Modo kikade på Axel Holmström och en ytter som vi inte hade namnet på då. Den yttern var alltså slovakiske Robert Lantosi som spelar i den tjeckiska ligan. En högerskytt som varit i både Rögle och Linköping och som Hinken har bra koll på sedan sin tid i Sundsvall.
Mm, och det känns som 20 år sedan.
Ja, men vad kände du kring det namnet?
Nej, egentligen ingenting mer än att namnet fanns i bakhuvudet. Och när var Hinken i Sundsvall? Det måste vara 10 år sedan i alla fall.
Ja, precis. Lantosi gick ju från Västerås till Sundsvall om jag minns rätt.
Ja.
Och sedan har han haft en lite krokig karriär. Det har varit spel där borta i AHL och sen vidare till Tjeckien. Men Lantosi ville hit, Modo ville ha honom. Men till slut så valde den tjeckiska klubben att säga nej. Men jag tror faktiskt att han hade kunnat passa bra in här. Lite får man en riktig målskytt också.
Mm. Ja, nej, jag ska inte uttala mig om det alls i och med att jag inte kan killen.
Nej. Extra kul även att vi kunde dra loss Kalle Lopanen till Djurgården, de två finnarna till Björklöven, Daniel Sylvander till Nybro samt Västerås nya finnar Jasper Lindsten och Hugo Rikkele. Även Trevor Mingoya till Vålringen.
Mm, ja, du gjorde. Du var inte särskilt kontaktbar den dagen, men du gjorde ett fantastiskt bra jobb, Mattias.
Vi kan väl ta och riva av lite galna rykten också som man fick in i tipslådan just för skojs skull. Så ni vet hur mycket vi får sortera bort ibland. Bland annat så var det någon som skrev Victor Olofsson sågs till på ICA Kvantum i Örnsköldsvik ihop med Hinken. Det här fick jag på deadline day.
Okej. Okay. Ja, det är liksom en, det är Ja, det är lite osäkert över det här som syntes på Försäkringskassan med Foppa för en massa år sedan.
Okay. Ja, även Fredrik Olofsson ska enligt uppgift vara missnöjd i Colorado och känna sig redo att återvända till Modo. Modo går en kamp mot klockan, kommer från en i laget.
Mm, alltså det... Den är ju död redan, men vi dödar den ytterligare. Och han, kommer han att spela i Sverige, kommer han att spela i Rögle. Han bygger hus där och kommer att bosätta sig där. Så att den kan vi släppa.
När vi ändå är inne på Sillespåret och innan vi lämnar det. En lyssnare som heter Anton Sigvardsson frågade Lassics succé. Hur orolig ska man vara att han försvinner till en toppklubb i Schweiz? Vad finns det för klausuler i det kontraktet? Kollade med mina kontakter här igår och det visade sig att Lassie har inga klausuler. Så han är Modo trogen om det inte blir NHL. Vilket det är, det måste jag säga, det är en big news idag.
Ja, det är big news, men det här kan du betydligt bättre än mig. Om Modo åker ner i Hockeyallsvenskan, då rivs ju kontraktet.
Då rivs kontraktet.
Ja, och då kan han gå till...
Precis.
Ja, men är Modo SHL-lag så är det bara NHL alltså.
Exakt.
Det är big news.
Det är faktiskt big news. Det skulle jag säga att det är kanske den absolut bästa signeringen Modo.
Ja, Inken har ju fått lite skit för Roma och Reagan och Logan Hatsko. Men jag måste säga att Ranta, men framförallt Lehtinen, är ju fem mugglor hela dagen. Alltså. De har ju varit fantastiskt bra. Lasse... Alltså när det ska snackas MVP så kommer Lasse inte nämnas bland andra journalister och hockeyfolk. Men han får min röst här och nu.
Ja, men jag satt och pratade med ett par muduiter på tåget på väg hem från matchen i lördags på tåget.
Och hem är alltså Umeå för dig.
Exakt. Och då sa de det att Lasse måste vara den bästa vi har haft i modern tid.
Mm. Jag håller med. Det är, alltså, sen Karol Krishan är den målvakt som har, tycker jag, vunnit flest matcher.
Ja, verkligen. Och jag menar, det är ju hur många gånger som helst nu, kväll efter kväll, som han har liksom ingett det här lugnet och tryggheten som gjort att Modo sedan kunnat vinna.
Mm. Jag har hängt i båset i slutet på träningarna för man ska surra med lite folk och han verkar en otrolig glädjespridare och det är ett ständigt leende och han verkar trivas med sin hockeytillvaro väldigt, väldigt mycket just nu.
Ja, ställde faktiskt frågan till en målvaktstränare som frågade om kan Lasse bli NHL-målvakt? Ja och nej. Ja, för att han har de flesta förkunskaper som bra skridskoteknik, snabba händer och ett otroligt bra tålamod, vilket är en bristvara i svenska målvakter. Nej, för att hans största svaghet är mellandistansskott och överspel. Med hans storlek så får han inte bli för låg i dessa moment, vilket han blir konstant. Hans rumpa blir för låg på grund av hans breda stance och därmed åker hans rumpa nästan ner i isen. Så varje gång det blir ett sidledspass och skott så täcker han bra efter isen med väldigt öppet högt. Han har släppt överlägset flest mål högt på klubbhandske. Detta är något de andra lagen har väldigt bra koll på, men även scouter har såklart koll på hans svagheter, men kanske inte varför rent tekniskt. Om du jämför med Jussi Saros som är likvärdig i storlek och teknik så är han bra mycket mer medveten och starkare i detta moment. Så vad tror vi? Kan Lasse nå NHL?
Det kan han säkert, men ska man tro om de orden tror jag att han är diskad redan, för det där har scouterna koll på. Och det vet vi ju sedan tidigare att storleken har betydelse när det gäller målvakter. Jag tror fortfarande att Olle Eriksson Ek har en större chans att nå NHL igen än vad Lasse har på Absolut. Grund av storleken. Min vilda gissning.
Och att ni fortsätter att skicka in frågor till oss, helt underbart. Vi ska ta de här sista 8 minuterna till att riva igenom det här lite snabbt. Simon Gunnarsson skriver, Oskar Sten nedskickad i AHL igen. Tror ni han vänder tillbaka till Sverige nu och är så fall Modo ett alternativ för honom?
Gjorde 4 matcher säsongen 16-17. Har ingen som helst anknytning hit och det finns säkert väldigt många klubbar som jagar honom och Färjestad är hemma för honom. Så att, nej, Modo finns inte på kartan.
Han kommer inte hamna någon annanstans än Färjestad skulle jag säga. Hockeytoki, vilka är säsongens största höjdpunkter hittills denna säsong tycker ni? De tre största.
Hemmapremiären mot Linköping, derbyt mot Timrå och matchmässigt, spelmässigt 2-0 borta mot Rögle. Det var den ultimata bortamatchen.
Ja, det skulle jag nog också hålla med om att den ligger väldigt högt. Sen är det ju, det har hänt mycket roligt, men Timrå-segern här senast var, det var, vilket jävla drag det var.
Ja, men alltså det var ju sista aprilvibbar alltså.
Ja, det var det, absolut.
Och alltså när Öviks-publiken är så här på tå, då är den, alltså nu kommer ett helt gäng läxingar och blir galna, men då är de ruskigt bra alltså.
Verkligen. Utöver matchen mot HV, vilken match tror ni blir en nyckelmatch för att Modo ska klara sig från kval? Fråga Alexander Lindström.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Enkelt skulle jag kunna säga Malmö hemma. Men jag tror att nyckelmatcherna är de här matcherna där de har möjlighet att stjäla poäng. Växjö hemma. Ingen räknar med det. Skellefteå på torsdagen. Skärla en poäng mot Linköping. Modo kommer in som underdogs. De här tre lagarna kanske inne i en slutspelsfas, träningsperiod.
Ja, men jag tror fan, ja, fortsätter Rögle gå så här tungt som man gör nu, så kan det rent av stå mellan Rögle och Modo i sista omgången. Då säger jag att det kommer bli nyckelmatch.
Ja, är det så att de två, sen är det ju, är det HV Malmö i sista omgången också, va?
Jag tror det.
Jag tror att TV4 och SHL och alla inblandade hoppas att det lever in i slutet. Det hoppas väl inte jag, men...
Nej. Ali Al-Sargani, han frågar, Södergaard nämner i hockeymorgon att han tror man kniper sista playinplatsen. Håller ni med?
Just nu har de ju den, men det är en jättesvår fråga att svara på eftersom det kommer hända så mycket. Nu har haft en jättebra period med tre raka segrar. Dessutom har resultaten gått Modos väg, de övriga. Så att, det är så mycket som kan hända. Tre raka förluster nu, då är man inne i skiten igen.
Daniel Gusse HQ, varför så få rykten om nya spelare till Modo? Jagar Hinken endast utländska spelare eller är han duktig på att hålla allt hemligt? Jag tror faktiskt att det är så här att det finns inte jättemånga spelare klara. Ett par absolut, men absolut inte fler än två.
Du tänker i Modo då alltså?
Exakt, inför nästa säsong.
Ja, överlag tycker jag är rätt lugnt om man tittar på andra lag också. Det är inte så där jättehett.
Nej, men jag, alltså, det är ju många som avvaktar också och ser lite vad man har i budget och så vidare. Så att, nej.
Ja, men vi pratade om förra gången också att Schweiz ska utöka högre löner i AHL. Finland ska öppna ligan igen. Det kommer ju bli ännu smalare marknad.
Christian Möller skriver, Sam ser ut att trivas väldigt bra när han får slita på med mycket speltid i alla spelformer. Kan det vara en nyckel till hans personliga utryckning? Ja, jag vet inte om liksom speltid är det. Alltså det är klart att speltid och förtroende ökar ditt självförtroende. Så att det är väl en del i det hela, men framförallt så det jag har noterat är att han har på två byten med Riley Woods gjort två mål. Eller har varit legat bakom två mål, så att... Bring back Woods and Vigno.
Ja, håller med. Sen måste vi bara passa i sammanhanget. Sam Vigno, alltså han var magnifik i derbyt. Fullständigt ja. Briljant. Han gör inte ett fel.
Man of the ice.
Yes.
Givet att Modo klarar kontraktet, hur många nya spelare tror ni Hinken siktar på att rekrytera? Backar, forwards? Frågar Joakim Skoglund. Jag tror det rör sig om någonstans mellan tre backar kanske och fyra forwards.
Ja, en första kedja och fylla på lite nerifrån.
Mm, precis. Jockes fråga har vi redan svarat på, hur vi tycker att Jopes återkomst har påverkat.
Du hade en fråga där, nu hittar du kanske inte, men det fanns en fråga om, ska Lassi stå alla matcher in i kaklet eller ska Olle Eriksson Ek få speltid nu?
Nej, jag tycker att man måste ge Olle lite speltid också.
Mm, jag tycker att man ska köra Lassi så hårt det bara går. Han vill stå alla matcher, han är en ruskig form. Har han en dålig dag, låt han vila. Ta ut honom, men jag tycker man ska gå all in på Lassi.
Samtidigt, jag menar, Olle gjorde en jättefin insats uppe i Skellefteå.
Men... det tänkte jag på idag. Han, alltså, nu är det Skellefteå morgon igen.
Mm, exakt.
Och jag kunde inte läsa ut någonting av träningen om vem som
det,
ska stå.
Det är väl läge att slänga in honom då kanske.
Å andra sidan har Lassi varit 5-0 i tre raka matcher. Ja, det där är dagsform.
Vi tar ett sista fråga och det är från en tidigare kollega till dig faktiskt. Pelle, du är både en makalös journalist och en mästertippare. Vilket lag vinner SM-guld och vilket lag går upp från Hockeyallsvenskan utifrån vad vi hittills sett av serierna? Hälsningar från din före detta kollega.
Vad kan det vara för? Har du något namn där?
Anders Byström.
Ja, ah, alltså skidlandslagets chefstränare. Alltså, det var kul att höra. Växjö vinner SM-guld. AIK går upp. Jag har sagt Södertälje, men jag vill ha en skräll. AIK går upp.
Mycket bra. Och i övrigt så får det bli allt för den här gången. Vi hinner inte mycket mer idag. Men fortsätt att ösa på med frågor. Det älskar vi. Och så ses vi igen nästa vecka. Ha det gott!
Jag kan bara säga en sak till. Anledningen till att vi bryter nu, det är att Mattias fyller år idag och han bjuder på tårta.
Ja, det är du som är sugen på tårta. Du bad ju mig stänga av nu.
Stäng av!